I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Svanberg!
Och Blankens!
Och Blankens!
Berätta!
Jo, det är fint, tack. Hur är det själv?
Jag känner mig väl lite upp och ner. Jag håller på med två grejer idag som är omvälvande, ska jag säga det.
Oj, berätta.
Typ, i alla fall. Mm-hmm. Ja, men dels så ska vi göra om vårt kök, så jag har behövt rensa ut hela det befintliga köket.
Mm-hmm. Alltså, själva köket, har du liksom varit den som skruvat ner?
Nej, det har jag inte gjort. Men det ska göras. Ja, det ska göras den här veckan. Men du vet, man har ju skit i lådorna.
Ja.
Kan man väl säga, som flickan sa.
Ja.
Ja, men så det jag håller på med.
Vad menar du för skit? Alltså typ mycket prylar.
Ja, men du vet, har inte du såna här kökslådor där man bara lägger ner grejer?
Jo, men vi har ganska litet kök, så det är inte, du har ju enormt mycket förvaring i ditt kök, så jag kan tänka mig att
du jämst på det. Det är det som är problemet. Och så när vi flyttade in så la man bara liksom ner grejer, så att nu har vi varit tvungna att sortera allt det. Och vad ska vara kvar och vad man gör och var ska det hamna och vad ska man, vet. Allt sånt där. Jag blir yr i huvudet av det. Ja. Sen efter det så var jag och skulle köpa badkläder. Visade sig att badkläder i år har väldigt konstig form. Så jag höll på att prata med Pelle om det, alltså min dotter.
Uh-huh.
Det är otroligt. Alltså det, jag tänker ju inte säga, jag såg jag tjock ut i. Eller du vet, det här var, oj vad ful min rumpa blev.
Nej.
Och sådär, utan det var, oj vad, vilka konstiga former på kläderna. De är så fula badkläder. Så jag håller på och pratar om det så mycket. Samtidigt som jag själv känner mig så, vad är det som händer med kroppen? Vad är det liksom, varför håller sig inte saker på plats?
Nej, det är, jag har också tänkt på det mycket.
Och sen till slut så hon bara, mamma, det kanske är din kropp. Jag bara, nej!
Hon, du trodde att du var lite så här, badkläderna, åh, vad konstiga badkläder. Hon, din 11-åriga dotter bara, gud, min mamma har verkligen ingen självinsikt.
Ja.
Yeah. Men grejen är så här, jag har också tänkt på det där, för att det börjar liksom bli badsolsäsongen. Vi var på stranden igår och sådär. Och sen så var vi på Soho House Malibu efter, och då är det så här, folk som går runt är så otroligt fasta och går runt och dricker sina små drinkar, och själv är man så här, det är liksom baddräkten och sen bara flump, är det något så här löst som sitter runt baddräkten, och då är det alltså min kropp och inget bajs eller något jag pratar om, utan det är en kropp som hänger liksom runt kanten av så här rumpan och sådär. Och då liksom då går, känner man så här, oh gud, tänk vad jag inte uppskattade det mer när jag var så här otroligt fast i kroppen. Vad kul det var. För nu är det mer så här, det är något litet löst i bak och något litet runt i fram, och så är det den där lille tutten med den långa bröstvårtan högst upp. Och då så ser man de här människorna och bara känner, gud, vad hände liksom? Och det är fine. Men samtidigt så vet jag, försöker verkligen jobba på det här, att så här, om man bara bär det med lite så här självklarhet, så blir det ju självklart.
Exakt. Så det var därför jag nu slog till på en baddräkt som ger mig så många rumpor att, jag vet inte,
hälften
kan knappt ens räkna hur många det blir. Den ligger inte utanpå, den skär in.
Ja.
Jag tänkte, det är det här jag ska jobba på i sommar, att bära det med stolthet.
Jag har också märkt, för jag har stått i spegeln också ganska tärligt, och vad, den här rumpan som, alltså kan inte jag ha underkläder längre utan att det blir så här, det blir dubbelt upp.
Nej.
Och det känns så här, men sen märkte jag lite att om man svankar med ryggen och ändrar sin hållning lite, så att rumpan jobbar med lite mer muskler och mindre bara hänger, utan om den jobbar liksom, ja, då sitter det bättre. Men det blir ju väldigt jobbigt att tänka på stranden.
Ansträngande att behöva komma ihåg det. Precis.
Tänka på hållningen. Men det gjorde något ändå för rumpinskärningen. Och han är fan, fuck it, vad gör det då? Herregud.
Ja.
Om det skär in,
men du,
rump,
vet du vad? Nu kommer jag supersmidigt in på någonting som är en bra grej. För det man kan koncentrera sig på då istället för dessa badkläder är ju att fixa sig själv ett par schyssta pjuck,
ja,
som drar blickarna till sig.
Ja.
Och då kan man göra det just nu på blankens.com med hjälp av Masterpass by Mastercard. Och då får man 20% rabatt. Gäller en vecka till.
Ja, det är sista veckan nu med den här koden. Man måste alltså betala med Masterpass för att kunna använda, få tillgodoräkna sig koden Masterpass som ger 20% rabatt. Och Masterpass är en fantastisk liten, ja, uppfinning är det kanske inte, utan det är en lösning snarare, där man har sina kort sparade som en digital plånbok. Alla ens kort kan man lägga in där, och sen så när man ska checka ut från en webbshop så går man in på Masterpass, väljer vilket kort man vill betala med, och sen så sköter sig betalningen och adressen finns registrerad där. Så det är extremt lite krångel. Krångelfritt.
Faktiskt väldigt smidigt.
Mycket,
och jag är en sån som är skeptisk mot saker.
Ja.
Jag är inte skeptisk.
Nej, det är urbra. Det är verkligen urbra. Så
och gratis.
Skaffa Masterpass och skaffa er 20% rabatt på blanken sista veckan. Nu kör vi.
Och så får man läsa alla. Det finns ju olika terms and conditions. Och de finns på blankens.com. Ja,
men det är inga konstigheter. Så, men om ni går helt säkra på vad som gäller, bara att läsa igenom där. Men
om man behöver koden eller sådär.
Ja. In med er.
Så har man lite schyssta sandaler. Vi har ett par Mona som har tigermönster till exempel.
Ja. Mm. Väldigt härliga. De har sålt friskt här i LA hos grannar och sådär som har fått korn på. Det är grannfruarna på gatan har blivit någon slags gäng som alla går runt i de där Mona-sandalerna. De tycker att de är så härliga.
Mysigt.
Passar in i den här tropiska miljön. Förra veckan så, när vi spelade in podd, var jag på väg till flygplatsen. Jag ska åka till New York och var kanske i mitt livs fransigaste ögonblick någonsin i den här taxin. Du snappade ju upp där att det var lite...
Ja, det var lite hög stämning.
Ja,
eller
det
vad man
var
ska säga.
Forcerat. Mm. Det var någon slags tempo. Eller jag var väldigt bakis. Det hade varit så här... Inte så att jag var så stressad, bara, utan det var bara att jag hade otroligt mycket i huvudet. Jag är lite dålig på att organisera mig, så att jag... en tendens att stapla så här, enormt höga staplar med saker att komma ihåg som blir som så här vajande små klosstorn till slut in i huvudet, känns det som.
Ja, men jag måste skriva ner det för att, alltså, även om det bara handlar om så 4-5 grejer, fast jag fattar inte att det är 4-5 grejer förrän jag ser det nedskrivet.
Nej. Nej,
och kan kryssa över liksom.
Exakt, nej jag vet, och jag är så dålig på det, och sen så är det så, men så är det så många små saker också som man är så här: just det där mejlet och just det där mejlet och just det där mejlet, så nu alla underbara personer som till exempel har mejlat och föreslagit, för ett par avsnitt sen så pratade vi om en bokidé och då är det flera som har hört av sig med så himla underbara människor och jag har inte hunnit ta tag i den och svara på dem, och det ber jag om ursäkt för, men det är av den här klossstaplingen i mitt huvud som pågår, som är lite svajig, men framförallt ihop med när jag satte den där taxin, en rejäl baksmälla, och det var bara mycket i mitt huvud då. Och så skulle jag flyga också, det tycker jag alltid är läskigt. Och sen när jag kom fram till flygplatsen träffade jag min kompis Peppe där, och hon var också lite fransig, för hon skulle åka ifrån sin ettåriga dotter och så. Och sen så då kom det något ögonblick, och så tänkte jag så mycket på Avicii som jag bara inte kan sluta tänka på, för det känns så sorgligt allting. Och då kom det som en sån här våg genom kroppen, du vet, när det går, du vet, typ som att man, som nästan som att när man ska kräka, så det kommer som en sån här värmeskjuts innan i kroppen innan. Varm kall känsla som en våg. Och då satt jag där, för jag hade heller inte ätit. Det var det, jag hade inte ätit på morgonen. Så jag var så helt tom på energi, bakis. Usch. Och det här klosstornet som vajade in i skallen och flyga blev. Och så kom den vågen och då kändes det, men gud, nu dör jag. Så kändes det. Jag var så här, nu händer det något.
Panikångestattack kanske.
Det var någon, liksom lite nosning på det. Men jag, jag var inte så att jag mådde dåligt eller kände mig deprimerad. Det var ingen sån känsla, utan mer bara att det blev, jag var overwhelmed kanske av mycket på samma gång. Det råkade liksom sammanfalla där. Och då så åkte vi till New York på flygplanet, och sen så hade jag och Peppe, hade vi råkat köpa biljetter till olika flygplan också. Vi åkte 5 minuter efter varandra med samma flygplan till samma flygplats. Så dumt. Så det var också någon slags besvikelse, för det var mitt lilla halmstrå i den här flygångesten.
Sitta och hålla handen med Peppe hela redan.
I alla fall, så kom vi fram till New York och så träffade vi våra kompisar där och vi hängde så. Och det var så, det är så fint hur den här kvinnliga, du vet, som små djur blir man ibland. När man bara känner att någon är lite så här svag, så var det liksom, det där snappades ju upp direkt, att jag behövde liksom slicka såren lite grann. av de andra. Det var inget man började säga så här, du hörni, ge mig en lite, utan det kände, oj då, hur var det här då? Så där, så hur så här, väninnor bara kan så här, du vet, man får vara lite tyst någon dag och bara känna att man tar det lite långsamt, och det är okej att man säger, men jag går tillbaka till hotellet nu och bara tar en liten tupp. Det är fint, det är så fint hur väninnor bara någonstans intuitivt,
ja, förstår sig på.
Ja, du vet. Mm. Förstår sig på, nosar upp en sån där subtil känsla och liksom inte kräver någonting. Det brukar man väl sällan göra, men du vet att man, det är inget så här hets på, jo kom igen nu då, utan det bara så, ja, så sätt dig här nu och så. Så då blev det liksom så, då, efter några dagar där, och så var vi ute på Long Island, vi var Bellport heter det, otroligt fint ställe, och då sen blev det som bara som en så plåster över hela mig den där resan, och då kom jag hem och så kändes allt stabilt igen.
Mm.
Det var skönt. Bra. Det var fint. Mm. På tal om samma, vad ska man säga, nu kan man ju tycka att det är kanske onödigt att dela upp på kvinnor och män, för som vi vet kan ju såna här alla möjliga relationer finnas både kors och tvärs och hit och dit. Men nu gör jag en väninnor, och nu kommer jag också göra en manskärleksanalys.
Mm, okej.
Och det här är någonting jag har med stort intresse och liksom blöt, fuktiga ögon iakttaget sedan jag fick en son. Jag kan ju tycka att det är lite svårt att förstå det här män, det här med män. Nej, men de, man är så, men gud, varför ses de inte bara? Ska de sitta här och ses i två timmar och så pratar de om, ja, hur når de varandra? Du vet, man har lite svårt att se den här mellanmanliga kärleken. Den är lite svår att,
va? Tycker du?
Fatta ibland.
Jag vet inte om jag håller med. Nej, men det är väl, alltså det beror ju på person till person antar jag, men
ja, det är klart det gör.
Jag tycker att av väldigt många män som är väldigt sådär.
Ja, det kanske alltså, det är så konstigt, men jag hade liksom inte förstått den eller riktigt sett den innan. Men nu då när jag har en liten son som är väldigt mycket av en så här, passar in i den stereotypa pojkmans, du vet, han älskar bilar. Han är väldigt mycket en så här alfa person på något sätt, och han jag vet inte, han känns som en så här, jag kan inte förklara, men han är liksom, nej, men jag vet inte hur jag ska förklara, men han, skit i det, han är i alla fall en grabb, förstår du? Det finns ju liksom, det finns ju alla möjliga sorters män, men han är liksom, om man skulle googla en sån här amerikansk jock, en sån här sportkille,
en dude
om man ska googla, liksom en sån här som gillar sport och inte bryr sig så värst mycket om, utan bara kör på och hejhå, det är tänker inte djupare än näsan, utan det är bara, ja, är bra.
Inte så känslig, han bara kör på.
Ja, sådär, dundrar på. Och så älskar han bilar och så här, hur han, men när det kommer så här andra snobbar som är lite likadana fast en vuxnare variant, någon så här, du vet, macho latino snubbe, nu kanske inte Remy Pisiden, men du vet den där typiska karia typen, och nu vill jag inte på något sätt påstå att Remy kan utvecklas åt alla håll härifrån, men han har mycket den, som treåring har han mycket den attityden i alla fall. Sen kan han ju bli något helt annat då, när han är 6 eller 7 eller 14 eller 45, har ingen aning. Men just nu så är han en dude, en liten sån.
Men hur känns det för dig? För det är ju ändå en stil som du inte har varit så förtjust i.
Nej, jag vet. Nej, men det är ju det som är så jävla konstigt. Jag förstår inte hur jag, Per är ju inte precis heller en sån där.
Nej.
I mina ögon i alla fall känns han ju ganska så här. Han är inte den som är, jag vet inte, han är ganska, han är som en så snäll dansbandskille på något vis. Men lite så, du vet, så här, mammas lilla snälla pojke.
Jag tror det är för sig, min känsla är för sig att dansbandskillar är as.
Jaha.
Det är min känsla.
Ja,
men, då är man liksom, okay, snarare så här, vet, någon som är otrogen bakom ryggen.
Jaha,
alltså lite så här.
Alltså, så tänkte jag inte. Jag tänkte mer liksom den här snällt leende, ler snällt på bild och trevlig och skriver autografer. Det gör han ju inte. Men du vet, hade han någon frågat honom så hade han svarat ja.
Då tänker jag snarare på någon sån nörd typ.
Ja, det kan ju också vara i och för sig. Mm. Ja, precis.
Men alltså jag menar inte att Per är något, det låter som att det var något dåligt. Det menar jag inte heller.
Per är en supertrevlig kille.
Ja, men han är inte någon, han är inte liksom, han är ingen sportkille, han är lugn och stilla och snäll på något vis. Och
gillar att hänga upp ljuslingor.
Han gillar att hänga upp ljuslingor, ja. Kräver inte så mycket av livet eller av någon. Väldigt följsam.
En corona och lite ljuslingor. Sen är toppen.
Kanon. I alla fall. Så det är då att han och jag skulle få den här killen. Men ja. Per var säkert likadan när han var liten. Det, vad vet jag, det tror jag nog säkert han var. Hur som helst, nu känner jag att jag bara trasslar in mig här i olika konstiga pojkresonemang. Men i alla fall, jag lämnar alla dörrar öppna för att saker och ting kan utvecklas åt vilket håll som helst. Men just nu är han väldigt mycket en liten kille. Och det känns konstigt, för det trodde jag inte att min kropp skulle kunna göra. Jag trodde att jag skulle få en liten sån här näpen, du vet, finlämmad liten stillsam kille som gillade.
Men varför böcker. För att varken Bonnie eller Rio är ju näpna och stillsamma.
Nej, men det var för att jag inte gillade speciellt mycket såna här killar, så jag kände att jag ville inte ha en sån, och sen fick jag en sån bara för det. Men jag älskar ju honom mer än allt annat och tycker att det, och det är det jag vill komma fram till. Det är så fint att få en inblick i hur han är aggressivt social. Alltså det finns ju inget mer socialt barn. Han pratar med allt och alla och frågar vad de heter och vad gör du och vem provar jag snacka och kan du hjälpa mig med det här. Och han är väldigt social och styr sig också till, du vet, byggar snubbar med snusprilla. Har de kanske inte här, men så här latino snubbar med någon sån tår tatuerad under ögat. Han dras till dem där och vill liksom hoppa upp och sätta sig i knät och prata och sådär. Och hur de här männen som han tycker, som han på något sätt kanske identifierar sig med just nu, eller han tycker att de ser spännande ut och de ser ut som killar som gillar bilar typ, tänker han, och bra för det jag med. Hur de bondar över så här bil, hur det är så fint att se den där manstypens ömhets mot en annan liten kille i, du vet, man, de tittar på bilen och de pratar om olika motorer. Och häromdagen när vi var i parken så stod det två så här kids som kanske var 16 år och hade byggt någon sån här otrolig bil, och det här var ett så här extremt, bara några kvarter bort från oss där tjejerna går på gympa, så är det liksom ett så här, ja, det är verkligen ett fattiga kvarter, alltså det är, folk har ingenting i stort sett. Så de här killarna, och de här killarna var inte, ja, de kom ju från de här hoodsen liksom och var ju ganska halvgangsta, men snälla, men såg ju liksom, du vet, ganska ruffa ut, så hade en ganska ruff attityd. Och hur de, du vet, när Remy kom dit och han fick titta på den här bilen som de hade byggt, och de berättade stolt att den var värd $800, för de hade lagt så mycket tid och så på den här bilen. Och Remy fick köra den, och sen så, du vet, hur de bara öppnade det här och han fick titta på motorn och de visade, och det, du vet, jag vet att jag har liksom inte kunnat, jag hade nog innan honom, inte Remy hade liksom tagit mig ett steg vidare, hade jag bara sett så här, gud vilka, så här, kan de inte bara slappna av, ska de så här stå här och se ut som så här konstiga killar skärper liksom. Men på något sätt med honom så får jag komma ett steg vidare till någon liten varmare plats som är så otroligt kärleksfull och så här enkel. Det finns ju inga nyanser, det är bara så här ett gemensamt intresse för mekanik. Men den är så otroligt fin på något konstigt vis.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Men är det, ja, fast det låter lite grann som att du inte trodde att killar kan vara snälla mot barn typ. Låter lite som, för
menar,
det kanske, nej, det, men för visst, det är ju lite intresse för mekanik, fast han är ändå så här 3 år, så att han kan ju inte diskutera så här hur motorer är uppbyggda, antar jag.
Nej, men då han vill,
alltså det är ändå en, jo, men alltså jag vet,
så, du vet, de berättar, ja, så, här, så här och här går så här, jaha, joho, säger han då. Nej, men jag trodde nog inte att de var så här barnhatare, men kanske inte att det fanns, jag visste kanske inte den där mjuka sidan. Jag hade kanske bara inte sett den förut på det där viset. Hos den typen av snubbar som han får mig att se, eller som han tar med mig till. För jag står ju liksom alltid bredvid där och bara, jaha, sitter de och liksom, vet, man får stå som ett fån bredvid och inte vara med riktigt. Och det gör inget. Men det är ju bara rörande.
Men det är som att han har kommit till världen för att du ska börja gilla dudes mer.
Ja, kanske.
Visa att de också är värda att älska.
Du vet ju att, ja, men jag är säkert en person som har haft väldigt mycket så här fördomar mot olika typer av män. Men är det så jävla konstigt då? Nej, det är det faktiskt inte. att man kanske haft. Nej, men vadå, det är väl inte så konstigt.
Nej, det är inte konstigt. Samtidigt, alltså du, jag ser ju inte, det är så märkligt det där, för att jag ser ju samtidigt inte dig som någon som har, så man kan ju inte tro att du har massa fördomar och hatar män.
Alltså. Jag hatar väl inte män, men jag är ju extremt. Nej, men
du är ju väldigt skeptisk.
Extremt skeptisk.
När du pratar om det, fast det märker man ju inte på dig.
Nej. Alltså om man. Nej, men det är också oftast för att vi kanske, när vi umgås, då är det ju oftast för att det är folk som, alltså Per och Fredrik, de är ju,
ja,
de
går
inte runt upp skeptisk mot och bara, nja. Så är jag ju inte. Vi är ju liksom circle of trust på något sätt. Ja. Men skulle man, och är man ute, då kan man ju vara så trevlig och sådär mot folk. Men jag menar, jag känner mig alltid så, ja visst, försök du, men jag vet nog vem du är. Den lilla spärren har jag kanske i mig. Men sen kan man ju liksom, man behöver inte betyda att man ska stå där och sura och ha surläpp för att man, utan man kan väl så här snacka och vara trevlig och artig mot folk och gilla folk. Men
och så bara hatar dem i hemlighet.
Nej, men sen så finns det fram till en viss gräns där det är så här, där jag får trust issues med män. Och det tycker inte jag är så konstigt att jag har, eller att kvinnor har, för att det är så många gånger.
Nej, det är verkligen inte konstigt. Jag tycker det är konstigt att man inte har mer. Ensam.
Nej, ja, precis. Och det är väl kanske den lilla gränsen då som det här Remis bilintresse som man delar med den här andra dudes tagit mig över en liten så här, så att jag blir så här, men vad fint det var där på andra sidan den här lilla trust issue spärren. Eller det har bara varit så här, gud vad nu, du vet, jag har varit så här, fy, de är läskiga typ. Eller det är konstigt, det är hårt. Det är så här, jag förstår inte det där släktet.
Och så när man undrar om det kan vara så att det är lite grann som du vet, att föda barn, och så tycker man att det är vidrigt och så är det, gör det ont, och så bara efter så kan man tänka så bara, aldrig mer, det där var hemskt.
Att ha fått en son.
Och sen så glömmer man bort det väldigt snabbt. Alltså jag tänker att det är samma sorts försvarsmekanism som man har vad gäller, alltså, för egentligen så borde man hata män. Ja, nej, ja. Nej. Klart att du älskar ditt barn. Nej, jag menar känslan man har kring män. Alltså för att egentligen, om man tänker samlat och samtidigt då, hashtag inte alla män.
Precis, men vi lever ju ändå ihop och det måste vi ju göra. Tyvärr, nej jag skojar bara. Men alltså det gör vi ju, så är det ju. Vi delar ju på det här jordklotet. Och de flesta finns ju ändå väldigt så här, good intentions. Men hos många finns ju också lite okunskap kring sitt eget beteende och sitt eget privilegium. Och det kan man ju inte riktigt anklaga folk för. Det är ju så, jag menar, det är ju världen som den ser ut bara på något sätt.
Hoppas, det låter ju hemskt, men jag bara, jag hoppas att folk får lära sig mer bättre saker i skolan nu för tiden. Alltså jag har ju noll koll på vad det är att vara ung kille idag.
Nej, precis.
Jag har ingen aning om vad de får ta in.
Vi pratade mycket om det i New York förra helgen, för att en av tjejerna som var med, ja, men hon bor i USA då, har en amerikansk man och har ganska unga döttrar, men i hennes, hon bor då i en förort till New York, och där bor det ganska mycket sådär hemmafruar, alltså extremt högutbildade kvinnor som bara är hemmafruar några år typ sådär. Ja, det känns ju waste, men å andra sidan kan man väl, det är väl härligt om de känner att de har möjlighet att göra det valet. I alla fall så berättar hon hur många så här morsor till söner, istället för att helt så här, de är liksom helt, vad ska man säga, indoktrinerade, eller vad ska man säga, helt nerkletade av systemet på något sätt. Så istället för att prata med sina söner om, ja, uppförande och beteende, så är de bara, förutsätter de att deras son är ett offer, kommer bli, eller skulle kunna bli ett potentiellt offer, och lär dem så här att akta sig för tjejer, för de kan anklaga dig för våldtäkt och sådär, istället för att liksom,
ja, för det är tjejerna som är problemet.
Precis, som om det vore tjejerna som var problemet. Och jag tänker ändå någonstans, vill man ju tro att har man en son som vet skillnad på rätt och fel, blir ju kanske sällan anklagad för våldtäkt. Det vet, så kanske inte alls är. Jag kanske har fel nu. Det kan ju säkert hända att någon stackars totalt oskyldig person som är världens snällaste och mysigaste och mest respekterande person skulle kunna bli det. Det har ju säkert hänt.
Ja, men alltså det kan, jag tror man kan ju, nej, men man kan ju inte heller lägga det på föräldrarna.
Nej.
Tänker jag så. Alltså det är ju inte vad man har gjort som förälder. Alltså jag, i alla fall jag vill ju se mig själv som, alltså det är klart att man formas en del av sina föräldrar, men jag tror ju inte att man kan lägga det på
sig. Ja, men det kan man väl till viss del. Alltså hur man är och respekterar andra är väl ganska mycket.
Ja, men till viss del, men ändå, alltså man kan väl lära sig saker själv. Man kan väl fatta att säga okej, jag ska inte spöa upp den där personen, eller jag ska inte, hon säger nej men jag gör det här ändå.
Nej,
alltså
precis.
Det nej, men, kan man väl inte säga är
nej, absolut, men det, jag menar, det beror ju också om föräldrarna i uppfostran av barnet har visat nej, här slåss vi inte, eller ja, då tar du till nävarna, vet du, alltså från början så kan ju det bli avgörande för vad som är normalt för den sen 16-åriga pojken.
Jo, det är klart, men samtidigt så är inte föräldrarna det enda som den 16-åriga pojken upplever.
Nej, det,
alltså, det är inte som att han lever i en stängd bubbla ihop med sina föräldrar.
Nej, men det tror jag inte heller. Jag menar bara att var de grundläggande värderingarna kommer ifrån. Har ju föräldrar. Alltså, jag menar inte hur den tänker då, för då är den förmodligen ganska frikopplad sina föräldrar, men vad man har lärt sig som femåring eller treåring är ju ändå någonting som kanske är det som ligger närmast i hans.
Ja, fast det är väl ingen som tänker att så här, min värdering, den går ut på att man ska våldta brudar och slå folk på käften.
Nej, men man kan säga så här, min värdering är att jag har rätt till olika saker. För det har mina föräldrar, det är din rätt, alltså det kan ju sen feltolkas till att jag får ta, eller min pappa har inte respekterat min mamma, för man har aldrig sett en man respektera en kvinna kanske i sin uppväxt, och då kanske det är det normala, att kvinnor är något man inte respekterar utan man gör som man själv vill med dem, eller med det mesta.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och jag såg apropå det David Letterman intervjun med Jay-Z igår.
Ja,
har sett den?
Gud, ja, det har jag.
Ja, för där pratade han just om det.
Ja.
Nej, men alltså, jag tycker det var så himla gulligt först och främst, för att man märkte att han var så otroligt nervös i början, och man tror ju att den sortens personer som han är så vana vid att vara med i den här sortens sammanhang och kan liksom bara snicksnacka hur som helst och komma med långa svar, men han var ju så otroligt nervös i början.
Ja.
Och sen kände man att han liksom slappnade av lite och var liksom igång på slutet.
Ja.
Och det var så himla härligt. Men han pratade just om det där att jag fick ju inte lära mig under min uppväxt hur man ska vara. Och nu har vi kämpat liksom i flera år med den här, alltså efter hans otrohetsskandal. Det där, va?
Man fick ju faktiskt lite sympati, för det kändes ju i början så, men du kom igen. Han pratade om varför han varit otrogen, att det var för att han hade inte, precis som du sa, lärt sig riktigt hur man är mot folk och hur man värderar olika saker och sådär. Då kändes det som en ganska lång. Men nu har han lurat i Beyoncé något riktigt saftigt här, tänkte jag först liksom. Hon köpte det. Men sen så kändes det ändå att sen var jag på hans sida ändå. Kände att jag fattar.
Jag tyckte om honom. Ja. Gjorde jag.
Väldigt osexig röst.
Ja, så konstig röst. Det var det första vi satt på och pratade med. Vad konstig han låter. Sen tycker jag man vande sig. Alltså han låter ju så när han rappar. Han har ju den rösten. Men i början när han pratade, då var man
det
så.
Var ingen sexy, det är ingen röst man vill bli förförd av precis.
Nej,
fin.
A wife who was understanding and knew that I'm not the worst of what I've done. And like we did the hard work of going to therapy and we love each other, right? So we really put in the work.
Men sen är det ju det här jobbiga tycker jag med Letterman, att jag sitter alltid som på nålar, för att man vet att han är en gubbe. Även om han nu liksom försöker vara och liksom kan driva, nej inte hipster kanske, men ändå
med det skägget,
uppfylld ändå lite och eller så upplyst och medveten och sådär. Ja. Och sen så driver han ju med sig själv också, att han är gammal och och sådär. Men hans intervju med Tina Fey till exempel.
Det här är på Netflix, eller hur? And My Next. Ja, bara så att precis. Det är verkligen sevärt, för det är ju, eller, det är såhär irritationsvärt. Det är ingenting man är såhär, åh, nu ska se. Men man kan se det och bli såhär större i sig på Letterman för att han är så gubbe utan att veta om det. Total avsaknad av självinsikt. Och också för att det är så många, det är så amerikanskt korkat på så många sätt, men gästerna är ju bra och spännande, och jag menar, det är kul att...
Han är så alltså korkad, men bara det att man måste ju ta honom för vad han är, och då han passar ju bäst. Alltså jag har ju sett, ja, men jag har sett alla som har varit hittills. Han har gjort Obama, det är Malala och det är George Clooney och de här två. Jag tror att det är alla. Och där han klarar sig ju bäst med George Clooney, för då är han liksom mest, det är mest som han, ja, på något sätt.
Ja.
Det var som igår när han, eller igår, med Jay-Z, och när han plötsligt frågar Jay-Z, ja, men säg någon rappare som inte, alltså, finns det några rappare som inte är bra på det de gör? Kan du nämna några? Och man bara, va? Vet. Och Jay-Z säger tillbaka, han bara, kan du nämna några talkshow-hosts som är dåliga på det de gör? Och man bara,
ja. Eller som när han intervjuar Malala. Och han frågade två gånger, when will the Muslim world have a female leader? Och då är hon ändå från Pakistan, där hon, vad heter hon nu då? Ja, de har haft en kvinnlig president. Just det, de har ändå haft Benazir Bhutto som president. Och då, hon frågade tillbaka, ja, men USA då? Och han bara, but when will the Muslim world... Och när han är med henne på Oxford och går runt där, och det är några tjejer som är såhär 17-18, och han försöker typ skoja med dem, och de säger, vem är den här konstiga gamla gubben? Och han tycker att så, han är såhär kul och härlig, men lite äldre. Och det blir så pinsamt.
Ja, det är lite cringe alltså.
Det är totalt, alltså det avsnittet var så jobbigt så att jag...
Fast ändå ganska bra, för jag tycker att hon var ju otrolig även där.
Ja, verkligen.
Hon är inte mänsklig, utan hon är liksom, hon är någonting helt annat.
Hon verkar heller inte, Malala, hon verkar heller inte ha någon slags insikt om att hon är, vad hon gör och vem hon är, utan hon bara säger, ja, nej, jag vill bara plugga lite, och så kämpar jag för det här flickors rättighet till utbildning. Det var, du vet, hon var så, hon så,
ja, men jag blir så här, är hon så här i verkligheten eller är hon ett as egentligen som bara sitter hemma och äter glass?
Nej, men för det är det asigaste en människa kan göra.
Nej, men jag menar så här, för att hon verkar ju så himla perfekt.
Ja.
Nej, men, var om finns man har blivit,
om man har vuxit upp i den här SWAT Valley eller vad det hette, och på det här viset som hon har gjort med en sån här superengagerad pappa, och sen blir skjuten i skallen två gånger av en jämnårig taliban, överleva det, och hon var ju redan innan en människorättskämpe, när hon var liksom 12 var hon ju så här, uppe på barrikaderna och liksom kämpade för andra.
Vad har jag gjort fel med mina barn? Varför är inte de sådana?
Ja, eller med mig själv.
Nej, det är för sent.
Det behöver det inte nödvändigtvis vara.
Det är det inte.
Det är en så, nej, det är det inte för sent, men vi kan bli bättre, Johanna. Men samtidigt är det så här, jag kan känna att jag hamnat lite i så här någon slags dåligt samvete koma, eller vad säger man, att det är så mycket.
Jag
så att jag blir helt så här, det är som att det kommer så här, du borde göra så här, du borde göra så här, du borde inte göra så här, inte så här, inte så här, inte så här, och du borde göra så här och så här. Från alla håll, så att jag står liksom i mitten av ett gäng så här spikar som går in mot mig, och jag vågar inte röra mig typ, för då sticker jag mig. Så känns det lite. Och det här är ju ingen anledning att inte göra någonting, men...
Jag vet, man blir lite lamslagen.
Man blir lite lamslagen faktiskt. Idag ska vi på tal om det, jag och Rio, åka och feed the homeless, vilket jag tycker är ett otroligt lustigt uttryck, men det säger det. Det är så här, det är hennes scoutgrupp ska vi, men det låter ju som att man ska så här mata djuren
med sked.
Ja. Ja. Feed the homeless. Aporna ska, ja, men det ska vi i alla fall göra då. Så man får göra sitt lilla, men det är ju, räcker ju aldrig. Eller jag vet inte. Varför kan man inte bara stänga av sitt jävla töntiga liv och ge det till någon annan? Jag menar, ge sin energi och kraft till andra. Det, vad är det som gör att... Ja, det är egot förstås som står i vägen och bara, nej, men nej, ja, det blir tråkigt.
Ja, men
det blir
precis
svårare för dig.
Och det är då det finns såna här som Malala som har ett ego, men som kan lägga bort det 80% av tiden, vad det verkar. Jag är inte tillräckligt fin person
egot
för det.
Egot mår ju bra av att hjälpa andra, så det är ändå så jävla konstigt att man inte gör det mer. Det kanske är som en träning så här, på något sätt. Man mår bra av att träna, man älskar att träna. Men ändå är det så här... Det är inte så att jag känner inför att hjälpa andra, men som sagt, man står lite lamslagen av så här, vart fan ska jag sätta igång? Det är som att vara ett så här, enormt lager med skräp och skrot som ska börja sorteras. Och man bara, gud, var ska man börja
med? Men det var ju det, jag jobbade ju med det här, vi gör vad vi kan för några år sedan. Och var med och drog igång det. Det var ju så här, där man verkligen kände att men nu ska vi bara göra någonting. Vi samlar ihop lite grejer, vi skickar en lastbil med prylar. Det kan inte rädda alla, men det kan hjälpa några. För det var ju den här perioden när väldigt många kände det här behovet av att hjälpa till. Och bara letar efter något sätt, hur ska vi göra för att känna att vi kan göra så som man fortfarande känner. Man bara letar efter enkla utvägar att hjälpa till. Men det spårade ju ur på det så att vi fick 10 miljoner. Alltså det spårade inte ur, men alltså, att det blev så mycket pengar för att alla ville vara med och göra det här.
Mm.
Och då blev det en annan sorts jobb istället.
Mm.
Alltså det var ju otroligt, och det har ju hjälpt jättemycket folk. Men jobbmässigt för oss som gjorde det, så blev det ju också ett...
Jo, men det måste väl ändå vara värt 10 miljoner. Tänk vad mycket det har gjort. Och det blev ju mer jobb än jag hade trott kanske, men det blev också mer resultat än jag hade trott på något sätt.
Absolut. Eller? Men sen är det också det att om man är en stor grupp med personer som jobbar jättemycket med det. Alltså det blir ju slitningar och konstigheter med sånt också. För att alla är ju fortfarande människor som jobbar med det.
Mm.
Och det är olika åsikter om var pengarna ska gå.
Det.
Nej, det är klart att man inte var det. Alltså vi trodde ju kanske 10 000.
Ja.
Eller 10 000 menar jag. Men jag menar inte att det ska avskräcka någon från att göra någonting. Och det är inte så att det avskräcker mig. Men däremot, jag personligen skulle nu inte...
Dra igång en swish-insamling.
Nej, då skulle jag tänka så här. Nej, men jag gör bättre i att ge till några som redan är organiserade kring det här.
Mm.
Och vet hur man hanterar allting. Det låter kanske surt. Och det är det inte.
På tal om det så brukar jag... jobba med Läkarmissionen, som alltid inför mors dag brukar ha massa superbra och härliga insamlingskampanjer för mammors chanser att kunna föda tryggt och tryggt på olika, de jobbar ju otroligt.
Nu kommer jag att tänka på den killen som sjöng när vi var
ja,
på.
Ja men gud ja. Ja, det var spännande. Läkarmissionen hade ett litet en träff, eller vad vi ska säga, i LA.
Bara för ett år sedan exakt.
Ja, och då var det en...
För jag var där då. Uh-huh.
Ja, då var det en kille som sjöng på ett... Ja, det var på ett otroligt sätt. Han bara ställde sig upp och...
Ja, och sen så sa han att han inte hade sjungit på några år. Och man förstod inte riktigt, varför sjunger du alls?
Nej.
Han tog i och sjöng Mama.
Ja, det gjorde han. Ja, men jag började grina.
Boys to Men-låten.
Ja, jag började grina. Men det gör jag ju för sig. Det säger inte så mycket. Det finns få saker jag inte börjar. Bara hör ordet mamma eller så här, kvinna eller kämpa i kombination, då bara... Då kommer det gråt direkt. En trigger word till min tårkanal som bara sprutar igång.
Jag höll på att gråta igår när mina barn galopperade på ridningen.
Jaha. Det bara, för att de var det första gången?
Nej, de har gjort det flera gånger förut, men det är ändå så här någonting när man ser dem galoppera. Alltså, vi galopperade utomhus i somras och sådär. Ändå någonting, det är något starkt i det, tycker jag.
Mm.
När man ser dem på en stor pony är det ju, men ändå coolt.
Mm.
Små kroppar som ska domdera över de där djuren.
Nu ska jag hämta mina små tjejer som har varit på läger i helgen. Mystery Camp, fredag till söndag. Oklar. Ja, och man fick lämna av dem där och det var inga telefoner, ingen kontakt och inget, utan bara hej då, vi ses om två dygn. Så. Och jag har ju verkligen så funtat att ingenting är ju ett problem förrän det väl är dags. Det är ju inte direkt att det blir ett problem då heller, men det blir inte lätt kanske. Så det här med att deras kompisar är på camps hela somrarna, det är så man gör här när föräldrarna jobbar på sommaren och skolan är inte, då skickar man iväg gångerna på camp. Det är oftast över dagen bara, ibland finns det så här över natten camp. Och de är ju aldrig på det för att vi är i Sverige på somrarna, så då var de så här, kan inte vi åka på helgcamp? Och då bara, ja, då blev det så. Men sen när jag stod där och skulle slänga iväg dem i fredag så bara Sen har jag gått här hela helgen och bara, herregud, tänk om nu jordbävningen kommer, tänk om, men sen där tänker inte jag på förrän det liksom redan är gjort, förrän det redan är igång. Eller att nu ska jag åka hit och dit och flyga kors och tvärs och åka på jobb. Och då är det så här, ja men det blir bra. Och sen när jag sitter, när jag ska, vad jag ska göra, då bara, nej. Och det här är ju, förstår inte att jag aldrig lär mig alltså. Men å andra sidan, jag kanske inte vill lära mig, för att då skulle jag vara så mycket fegare.
Ja, precis.
Men det är kämpigt.
Jag tror att det där är överlevnadsstrategi. Ja, men jag är likadan. Alltså, det, så är det ju. Men kul, och vad modigt av dem att de vill göra det.
Ja, det är ju jättemodigt. Vi får väl se. Mm. Det var så gulligt också, för att de hade, vi hade snackat med dem innan, så nu får ni hålla ihop här, och om det blir någon inte kan sova så får ni hålla om varandra, och nu blir det er en lilla helg. Sen när vi kom dit så visade det sig att de inte skulle bo i samma stuga, för att de hade delat upp det i så här ålders 68-åringar, ja, så där, någon uppdelning. Och då fick Rio vara så här, det lilla minsta fick vara, hon var så här fine med det. Hon var liksom okay, men det är okej. Och Bonnie blev så ledsen och besviken, och det var så fint, för Rio fick dels bli så otroligt glad på något sätt över att Bonnie brydde sig så mycket. Du vet, för stora syra, hon är lite blasé och bara, Rio vill bara att hon ska bli älskad av Bonnie, och Bonnie älskar henne, men du vet, det är ju, tar henne för given helt enkelt. Så det var så fint för Rio att få se hur Bonnie var så här, min syra, och att hon fick vara en stora syran lite grann och ta hand om sin stora syra. Gulligt. Ja, men nu ska jag i alla fall hämta dem snart. Det ska bli spännande att se hur de har haft det.
Just det, vi kan också säga att bara som en avslutning, att nästa avsnitt av podden kommer vara en frågepodd, så man kan skicka in frågor om man har några. Alltså om du som lyssnar har några frågor. Det kan vara vad som helst. Man kan till exempel mejla dem till blankenssvanbergpodcast@gmail.com, eller så kan man bara skriva dem på Insta eller Facebook, eller herregud vad det finns sätt att kommunicera på.
Ja, och nu tänker ni, gud vad jobbigt. Ja, det fattar jag. Det ska vara bra jävla sugen på att snacka med oss om man ska pallra sig iväg. Men samtidigt så tänker jag att det kan ju vara härligt, och om det är någonting man går och funderar på, så kan ju vi göra vårt bästa för att ge.
Vi kan ge äktenskapsråd och vi kan
allt.
Berätta om stiltips. Ja, men jag är så bekväm med att berätta hur andra ska leva sina liv. Det är mitt eget som jag inte har koll på. Så att vad som helst kan jag svara på.
Det är som vilken terapeut som helst, helt enkelt.
Ja, exakt. Fast gratis. Passa på.
Nej, men vi kan ju lova att vi skulle göra vårt bästa för att ge en annan syn på det. Eller om man är något så här, så kan vi göra vårt bästa för att vända och vrida på det och kanske komma något steg närmare ännu mer förvirring eller lösning.
Vi kan använda oss av dina fördomar, Sissan.
Ja, precis. Hallå, men nu måste jag bara säga så här. Alltså, jag må ha fördomar, men det har vi väl för helvete allihop. Jag tror inte, säg en.
Så som... Det är väl klart, alla jo, har.
Ja,
men är alla inte lika öppna med dem som du är? En del försöker att hålla tillbaka.
Ja, men jag gör ju det. Jag agerar liksom inte på mina fördomar. Jag håller dem för mig själv, förutom här i podden när jag släpper ut dem. Men jag vill bara säga att har man fördomar, är medveten om dem, men inte lever efter dem, då är det väl ganska normalt, är det inte?
Att ha fördomar? Jo, ja. jag tror det finns ingen som inte har fördomar.
Nej, man måste bara, är man med, om man erkänner dem och ser dem, då är det mycket lättare att hindra sig själv från att låta dem komma iväg, liksom sätta sig i ens liv på något sätt.
Ja, men ibland tycker jag, alltså för mig kan det i alla fall vara att om man uttalar något, så antingen försvinner det, eller så blir det som att det är skrivet i sten.
Ja.
Att det är det som kan vara en risk, kanske.
Jag vet
saker om andra, inte om mig själv.
Ja, nej, men jag förstår vad du menar, men jag tänker ändå att eftersom jag är medveten om att det är en fördom, så blir det ju inte skrivet i sten, för då är det ju inte då, eftersom det är en fördom, jag vet att det här är mina helt oschyssta tankar om andra som inte stämmer. Redan där hindrar jag ju från att det ska bli en sanning på något sätt. Sen kanske inte försvinner heller, utan det bara är så, men det där är en dum fördom jag har, men den ska inte jag, den hoppar jag över i mitt verkliga liv, men den ligger och puttrar.
Fast du vet att den är sann egentligen. För annars skulle du inte ha kvar den.
Nej.
Det är ju det som är det roliga också.
Ja, kanske. Jo, kanske. Nej, ja, både ja och nej. Alltså, nej, men jag kan ju veta att den är sann. Fast jag kan också veta att det är bara jag som hittar på att den är sann. Förstår du?
Mm.
Ja. Att det är bara mitt eget påhitt. Så. Nej, jag vet inte. Jag tror det skadar inte att bara acknowledge sina fördomar, men inte låta dem
ta över.
Ta över. Ja, ja. Hata mig, det gör det.
Livet alltså, det är svårt ibland.
Ja.
Ja. Men vi hörs snart då.
Det gör vi.
Ja. Hej då.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.